Jag glömmer inte mina kära vänner som har gått bort, utan jag sätter det nära i att hedra minnet av dem. Alltså kommer nu 3 halvtimmar om 3 vänner. 2 av dem är Tyresöbor, men den första, det är en typisk söderkis. Och första gången jag kom i direkt beröring med honom så hade jag vallfärdat till Västertorp år 1959. Det var länge sedan det. Och för att jag ville lyssna på en debatt. Den ena inledaren var majoren Stig Synnergren, som 12 år senare skulle bli synnerligen känd som general och svensk ÖB. Den andra inledaren blev jag lite avundsjuk på, för han hade ett stort hårsvall, nästan som en lejonman. Och de synska kunde redan då ana att jag skulle vara med i det av Roland Skytt och mig 30 år senare i Radio Tuff grundade RFOS, Riksförbundet för ofrivilliga skinheads. Den här killen, han var författare, och jag tror mig minnas att jag hade läst någon bok av honom. I varje fall hade jag läst artiklar av signaturen Paff i gamla Folket i bild, och dessutom likt Hasse Alfredsons Pastor Jansson sett filmen Sommar med Monica. Debattören hette förstås Per Anders Fogelström. Hans tankar och skriverier skulle sedan dess komma att påverka mitt liv på ett högst påtagligt sätt. Så inspirerande, klok och människovänligt radikal tyckte jag att han var. Debatten Synnergren Fogelström gällde svenska atomvapen, då ett mycket hett ämne. Året innan, 1957, hade det gjorts en opinionsundersökning om svenska folkets inställning till blågula kärnvapen. 40% ville ha atombomber, 36% var emot och 24% hade ingen bestämd åsikt. Mycket klarare var kärnvapensympatierna bland svenska medier och politiker. Under det kalla krigets frostigaste decennium, 1950-talet, agiterade de flesta tidningar för svensk atombeväpning. Dagens Nyheter slog fast att i det här sammanhanget var ohygglighet effektivitet, och dess färgstarke chefredaktör Herbert Tingsten betecknade konventionellt försvar som pilbågar. I partipolitiken fanns det till att börja med bara enstaka motståndsfickor. Också några som sedermera skulle skaffa sig en radikal profil genom sitt motstånd mot kärnkraft för energiframställning ylade den här gången med vargarna. Bland våra militärer ansågs atomvapen som något oumbärligt. Våra svenska gossar skulle inte behöva vara tekniskt underlägsna när de bekämpade utländsk soldatesk var ett huvudtema. Fast hur man egentligen försvarade sig med och mot atombomber lämnades i stort sett därhen. Dåvarande ÖB general Svedlund, gemenligen kallad Stora Bullret, bullrade också till om hur lätt det skulle vara att förvandla övre Norrland till något slags svenskt Nevada. Han sa bland annat, citat, prov på hög höjd över Sverige under lämpliga väderleksförhållanden kan utföras så att skadegörelse av annan art än att träden fälls inom ett begränsat område inte uppstår, samt att direkta skadeverkningar av radioaktiv strålning inte befaras. Slut citat. Ja, det här var ju några år innan vårt miljömedvetande väcktes på allvar, och många år före Tjernobyl, fast å andra sidan bara ett dussintal år efter förintelserna av Hiroshima och Nagasaki. Men så på hösten 1959 hade en ny opinionsundersökning gjorts. Nu ville bara 29% av svenskarna ha atombomber, medan hela 51% sa nej. Det var en uppseendeväckande opinionssvängning på bara 2 år, och den fortsatte sedan. Så det blev så småningom politiskt omöjligt att tillföra det svenska försvaret kärnvapen. Vad hade då hänt under dessa 2 år i slutet av 50-talet? Jo, försvarsfrågan som i borgfredens tecken brukade behandlas på partiledarnivå högt ovanför väljarnas huvuden hade utsatts för en debatt som i intensitet bara överträffades av diskussionen om pansarbåtar eller sociala reformer på Karl Staaffs och Hjalmar Brantings tid åren före första världskriget. Nu fokuserades debatten på två händelser, utgivningen av en liten bok och grundandet av AMSA, aktionsgruppen mot svensk atombomb. I båda fallen var Per Anders Fogelström centralfigur. Så där en 10 år senare skulle ju många unga också i Sverige entusiastiskt vifta med Maos lilla röda. Men då hade jag själv sedan länge skaffat mig en annan liten röd, först utgiven vintern 58, den tredje upplagan året därpå på Hans Hastes förlag Pogo. Den är tunn, bara 48 sidor. Och ändå kom den att påverka mig och sannolikt många andra mer än någon annan bok. Den heter Istället för atombomb och skrevs av Fogelström och Roland Morell, den sistnämnde studentpolitiker och reservofficer och senare kommunalråd i Järfälla och till och med generalsekreterare för Centralförbundet Folk och Försvar. Den här lilla boken föreslog den mest radikala omrustning. Den byggde på uppfattningen att militärt försvar i kärnvapenåldern inte kunde skydda och försvara oss människor och inte heller de värden vi finner omistliga, demokrati, humanism och annat. Militärmiljarderna skulle istället användas till att minska fattigdom, svält och förtryck i u-länderna. Vid den här tiden var förslaget ännu radikalare än det kan synas idag. För det här var mitt under det kallaste av krig, väst, öst. Människorna i syd räknade man liksom inte med. Och dessutom långt före Sidas tillkomst. I slutet av 50-talet satsade svenska skattebetalares valda ombud mer än 100 gånger så mycket på militären än på internationellt bistånd. Eller med Fogelströms egna ord, citat: vi samlar rostande högar av vapen till vårt eget skydd men ger allmosor i kampen mot nöd, sjukdomar och hunger. Vi driver affärer med och gynnar förtryckare. Slut citat. Nej, men om vi då skrotade alla våra vapen, hur skulle vi då försvara oss mot Stalins efterträdare? Författarna menade att det här positiva alternativet till den hejdlösa kapprustningen skulle göra det väldigt svårt att angripa oss om vi inte hade vapen att hota någon med, utan istället var någon slags ambulansens Sverige. Den politiska kostnaden att angripa denna Röda Korsstat skulle bättre avhålla från angrepp än en stark kärnvapenförsedd och därmed kanske provocerande krigsmakt. Man talade om ett goodwill-försvar. Den här lilla boken, Istället för atombomb, slutar med följande ord: låt inte hänsyn till gamla fastlåsta utgångspunkter förhindra en förutsättningslös diskussion om möjligheten att finna en ny väg. Låt oss tillfredsställa en naturlig önskan till försvar på ett sätt som låter sig förenas med vår humanistiska livssyn i en tid då vårt konventionella försvar inte längre mäktar fylla sin funktion att skapa trygghet. Vi måste våga se framåt och knyta an till visionen, det ideala. Vi lever och dör bara en gång. Varför skulle vi då inte göra det med ansiktet mot hoppet och i tron på en framtid för våra barn och vår värld? Slut citat. Samma år, 1958, som Istället för atombomb kom ut, grundades AMSA, aktionsgruppen mot svensk atombomb. Det började faktiskt med att några personer samlades på Kväkargården i Stockholm. Fogelström och några till var med och han och Barbro Alving fick i uppdrag att skissa fram ett programblad. Slutligen enades man om två programpunkter. Den första var ett klart nej till svenska kärnvapen. Den andra, mindre kategorisk, för den talade om, citat, fortsatt debatt angående möjligheterna att använda de resurser som nu går till det militära ändamålet för uppbyggande syften, slutcitat. Denna punkt var alltså uppenbart inspirerad av Fogelström Morells bok. AMSA bestod i början av 21 personer. Jag kan inte räkna upp allihopa. Men förutom Alving och Fogelström fanns där Sara Lidman, Ulf Himmelstrand, Stig Karlsson, ärkebiskop Yngve Brilliot och från fredsrörelsen bland andra Holger Eriksson och Ulrik Hertz. Flera av dem, inte minst Fogelström, var ute på massor av möten och debatter. Jag minns ett AMSA-framträdande i Borgarskolans hörsal som ju var ganska rymlig men som inte räckte till utan man fick i all hast dubblera mötet och låta föredragshållarna också framträda samma kväll i en närbelägen skolaula. Det är klart att det här väckte uppmärksamhet i pressen, debatterades med hetta. AMSA och boken istället för atombomb. Ofta kunde i samma tidning Kultursidan ha positiva recensioner medan ledarsidan tog skarpt avstånd och avfärdade AMSA som blåögda idealister och pacifister. Och självklart för denna tid varnade man för att AMSA och Fogelström medvetet eller omedvetet gjorde drängtjänst åt Sovjet och kommunismen. Detta var mycket obehagligt men en nyttig lärdom. Vi som var med och blev misstänkliggjorda vaccinerades ganska bra mot etiketter. Det må sen vara glåpord som stalinist, fundamentalist, nynazist eller annat läskigt. Det är bättre att kolla vad folk egentligen står för än att godtroget sätta tilltro till vad motståndarna i behov av att skrämma och förvränga pådylar. Så här långt efteråt kan det ändå vara ganska roligt att titta på vad som skrevs. Sydsvenska Dagbladet hade exempelvis en ledare under rubriken Istället för förnuft, där det talades om, citat, den blåögde författaren P.A. Fogelström och hans vilseförda. Och i några Skånes tidningar stämplade chefredaktören, signaturen Tre Rosor, AMSA-gänget som, citat, världsfrånvarande, ideellt inriktade fantaster och snobbfigurer, däribland vår svage ärkebiskop, vilka lånat sina namn åt en kommunistisk techorganisation, en så kallad fredskommitté, bakom vars rygg kommunistisk infiltrering i vårt politiska liv ska underlättas. Slutcitat. Nu var det så att ingen enda av AMSA-medlemmarna var kommunist. Man hade försökt undvika det för man visste ju i senator McCarthy's decennium hur det skulle kunna användas. Men just detta skulle konservativa svensk tidskrift ta fasta på när den menade att just frånvaron av kommunistiska kärnvapenmotståndare i AMSA gjorde gruppen extra skum och farlig. Långt senare, när våra studentfåtöljer under några år simlade röda, skulle man kritisera AMSA från andra hållet som en feg, nästan antikommunistisk grupp. Men det var då det, och det är lätt att bli ohistorisk. Till AMSA hörde också Bertil Svanström, utrikeskorrespondent under många år för flera av våra största tidningar. Han skulle dra in även kommunisterna i den organisation han blev ordförande för, kampanjen mot atomvapen, inspirerad av Bertrand Russell och de engelska påskmarscherna. Och kampanjen mot atomvapen, de lärde oss i början av 60-talet att demonstrera på vägar, gator och torg, också när det inte var första maj. Jag kan ta fel, men jag minns inte att Per-Anders Fogelström spelade någon framträdande roll i kampanjen. Jag tänkte på det när jag läste boken Café Utposten, där Fogelström låter ungsocialisten, sedermera sossepampen Dubbel-Olle, under strejken före Amalthea-affären 1908, säga: jag vill gå hem och tänka. Det är många nog som är ute och skriker. Jag tror att det uttalandet stämmer ganska bra med Fogelströms livshållning. Och dessutom behövde han nog en andningspaus efter den intensiva AMSA-tiden. Hur som helst, Fogelström och Svanström skulle komma att komplettera varann. Särskilt i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, där Fogelström blev ordförande 1963 och Svanström vice ordförande. Det här var ju en omvälvande eller omtumlande tid med ett vimmel av politiska idéer, och gamla Svenska Freds, grundat redan 1883, drogs förstås med. Det blev oändliga diskussioner om olika former av socialism och det berättigande i befrielserörelsernas våld, om olika världsfrälsarläror eller andra genvägar till politisk lycka. Och ibland på årskongresserna kunde man få lyssna på pratare som ställde oupphörliga ordningsfrågor eller i de oändliga nagelfor-verksamhetsberättelserna in på minsta kommatecken, istället för att planera kampen mot militarismen. Man behöver ju inte sjunga med änglarna för att vara en fredsaktivist. Man får visst vara bråkig och kanske bör vara det lite grann. Och även om man är emot krigiskt massmördande har man ju all rätt i världen att bli förbannad. Och visst grälade vi också i Svenska Freds. Jag är säker på att det var organisationens stora lycka att som ordförande då ha Per Anders Fogelström. Han stod liksom över det här käbblet, lyssnade med oändligt tålamod på alla riktningar, försökte alltid att finna lösningar på olika konflikter och lyckades nästan jämnt tack vare sin vänlighet och diplomatiska förmåga. För oss några något yngre och mindre återhållsamma blev han en borg av trygghet, för att citera en av hans många boktitlar. Själv har jag ofta inför avgångsklasser vid Nyboda urskuldat mig genom att läsa Bertolt Brechts dikt Till kommande släkten, där det bland annat står: även hatet mot låghet förvrider ansiktsdragen, även vreden över orätt gör rösten hes. Jag minns aldrig att Fogelströms röst trots många anledningar någonsin blev hes. Men kanske gick han sen hem och sparkade på lyktstolparna på vägen till Fjällgatan. Men jag minns honom besviken och lite skakad, åtminstone vid ett tillfälle. Det var när han i andra hälften av 60-talet engagerade sig i Vietnamhjälpen, som avsåg att humanitärt hjälpa krigsdrabbade både i Nord- och Sydvietnam. Den kritiserades hårt av FNL-rörelsen och Sara Lidman som ett slags förräderi mot Vietnams folk. Det var lite svårt att vara pacifist under Vietnamåren när så många här från Sverige ville, som Arthur Lundqvist lite elakt sa, utkämpa Vietnamkriget till den sista vietnamesen. Fred blev liktydigt med svek och borgerliga sympatier, och man sjöng istället om att befria södern med fasor, död och brand. Men Fogelström skrev, citat: fredsrörelsen är radikal, den talar för ett brytande med den uråldrigaste konvention och tradition vi har, våld och vapen, slutcitat. Han betonade att vi som agiterade för icke-våld inte har någon rätt att fördöma dem som inte uthärdar det våld de utsätts för, utan själva griper till våld. Men jag tror inte att det är någon tillfällighet att Fogelströms bok Café Utposten, som utkom just 1970, orättvist underskattad, kanske för att den kom just då, när revolutionär kamp var i ropet, medan boken ju är resonerande på ett typiskt Fogelström-manér. Jag tror också att det var hans egna erfarenheter vid den här tiden som gör att han i boken låter Emma på ungsocialisternas möte 1908 läsa Leon Larssons dikt med uppmaningen att, citat, sprida förintelsens bränder, för det är bättre att spränga i grunden vår värld, dräpa var krämare själ och prästerna stena ihjäl, slutcitat. Men bara 10 rader ovanför de här blodrypande verserna har Fogelström smugit in upplysningen att den unga diktuppläserskan Emma stod under en banderoll med texten Död åt militarismen. Som Ruben Lind i Café Utposten menar Fogelström att målet förstörs om man använder fel medel. Han har så länge jag kände honom aldrig varit någon varm anhängare av direkta aktioner och klar motståndare till våldsamheter. Ändå kan jag nu avslöja, eftersom det är för länge sedan är preskriberat, att han en gång var medskyldig eller rent av någon slags anstiftare till grov skadegörelse. Ja, det var nämligen så här att en sen natt under Vietnamtiden så väcktes Per Anders av en yngling som nog var lite på örat och som ville diskutera den amerikanska imperialismens vidrighet i allmänhet och behovet av att sabba USAs ambassad i synnerhet. Nattetid kunde tydligen den annars så tålmodige Fogelström tröttna, och i hopp om att få sova igen sa han till sist i desperation till den här killen ungefär att han kunde ju göra vad sjutton han ville, panga dörrarna på ambassaden till exempel. Dagen efter stod det i tidningarna att massor av fönster på USA-ambassaden hade krossats av någon vettvilling. Och nu vet vi vem som låg bakom det, en aningslös man på Fjällgatan som somnat om. Det fanns andra motsättningar än politiska. Men så länge jag minns svenska fredsårskongresser fanns det under Fogelströms tid bara en enda ordförandekandidat, han själv. För så självskriven var han. Trots frånvaron av motkandidat blev det ändå några gånger voteringar. De begärdes alltid av samma ombud och varje gång hände samma sak. Alla röstade på Fogelström utom en som la ner sin röst eller om han rent av röstade nej. Det var han som hade begärt votering och jag känner respekt för den här killen som trots stönanden från de yngre kongressombuden följde sin övertygelse. Han tillhörde nämligen någon frikyrka. Och Fogelström hade varit ordförande också i Förbundet för religionsfrihet. En ateist ville den här modige mannen inte vara med att välja in. Även om Fogelström inte precis är urtypen för någon karikatyr på antikrist. Tvärtom, hans läggning och livsgärning gör att radikala präster faktiskt kallar honom from. Per-Anders Fogelström själv hade däremot inga svårigheter att samarbeta med folk som i andra frågor än fredsfrågan hade en helt annan uppfattning än han. När tidningen Pax började utkomma var det i samarbete med Kristna Freds, Ulrik Hertz bland andra. Medan tidningen Freden i början av 70-talet ersattes med Pax var Fogelström mot förslagen att ändra själva föreningens namn genom att ta bort det där med skiljedom som några tyckte var lite förlegat. Hans ståndpunkt berodde inte bara på pietet mot ett namn som i år har 128 år bakom sig, utan han ansåg att internationell skiljedom var ett mycket förnuftigt sätt att lösa konflikter och förhindra krig. Och nu hinner jag bara nämna ett par positiva egenskaper hos Fogelström, nämligen hans enorma arbetskapacitet och praktiska och ekonomiska kunnighet. Det var för mig obegripligt hur han hann med att utöver att sitta ordförande i styrelse och förvaltningsutskott i flera år vara redaktör för Freden och Pax, ledande inom Nordisk fredskontakt, grunda och driva fredsföreningen Eken på Söder i många år och gång på gång tvingas ta itu med fattiga Svenska Freds ständigt usla ekonomi. I krislägen tog han många tusenlappar ur egen ficka. Städa upp, sortera, slänga eller arkivera decenniers papper och luntor och mycket, mycket annat. Att han då också under sin ordförandetid i 13-14 år han med att skriva de tre sista böckerna i statsserien Café Utposten, de fyra böckerna i serien Kamrater, alltså Upptäckarna med flera, sju böcker Stockholmiana plus ett antal småskrifter och artiklar. Han skrev också Fredsrörelsehistoriken, Kampen för fred, under den här tiden. Men den har en klar svaghet. Inte oväntat har Fogelström grovt nedtonat sin egen betydelse. Han var alltså en mycket produktiv människa, en flitig man. Ja, som rökare var han förresten ännu flitigare än sin efterträdare, vilket är en prestation. Men när jag under slutet av hans liv intervjuade honom för Radio Tuff, och gång på gång gjorde han då lite nervösa rörelser mot fickorna som jag inte mindes från förut. Och plötsligt förstod jag. Han berättade att läkarna hade förbjudit honom att röka. Och sen talade han om rökningen som om det var en älskad kvinna som förlupit honom. Men med sedvanlig tolerans satt han genast fram ett askfat till mig som ännu inte gått till läkaren. Ryktena om att det var sundare kamraters rökförbud på styrelsemötena som 1977 tvingade bort Paf som ordförande och mig två år senare är dock helt ogrundade. Det är klart att Paf hade en svaghet. Det är att han inte ens är en hundradel som medveten som till exempel hans efterträdare 1985-95 Lars Ångström. Hur många gånger har vi inte suttit och grumsat framför tvn eller över artiklar där Fogelström förekommit därför att det inte sägs ett knäpp om hans lysande insatser i fredsrörelsen. Som den trogne lärjunge av Per Anders Fogelström som jag är har jag till sist hittat ett citat av honom. Och det lyder, fred är inte detsamma som passivitet och vila, utan en chans som måste utnyttjas. Ja, det jag har läst upp nu under snart en halvtimme, det kom med i boken Röster om Per Anders Fogelström, utgiven 1997, året innan han dog vid 81 års ålder. Men han är långt ifrån bortglömd. Jag vet att Stockholms stadsbibliotek som kontaktat mig, de planerar en Fogelström-serie i november med utställning och med ett föredrag om honom varje vecka. Och han var också flera gånger här ute i Tyresö, framförallt i samband med tuff arrangemang.